Jag tyckte det var lite komiskt för att jag var ute och cyklade igår. Vi cyklade på stan, jag och min hustru. Och det var ju bara 2+, tror jag.
Mm.
Och jag frös om händerna. Hon bara skrattade. Och du har suttit på en isstolpe i 51 timmar. Du fryser vid minsta lilla. Alltså, det är helt otroligt.
Ja, det var ju...
Tyckte hon, för jag är ganska kall. Fryslort, som det heter.
Ja.
Så att det måste jag säga. Att det gick över förväntan.
Ja.
Det var jättekul också att du kom upp och stötta mig.
Det var en otroligt trevlig grej. Men så galet, när jag berättar för vänner liksom, så har en hel del av dem sett det här på tv och hört talas om det också. Jag berättade igår för en vän. Och jag funderar på, vad är det för galningar som gör sån där, sa hon. Och nu förstår jag vilka det är som...
Ja.
Ja,
det var kul. Vi var ju 5 kvar som satt i den här sträckan. Och du intervjuade också alla.
Jajamän.
Det var jättekul.
Ja, och vi kommer höra lite inslag av folk hur de tänkte och resonerade. Det är jättespännande, för det är mycket mentalt det här. Och det som också var roligt, det var att det var ju 5 av 7 som deltog som var ultralöpare.
4.
4 av 7
var ultralöpare. Så 4 av 5 som genomförde var
ultralöpare. Ja, så var det. Så var det. Det var också en roligt. Det passar ju i våra kretsar.
Ja, eller hur? Ja, men det vore väl kul om vi kan lyssna på några nedslag på det bara.
Mm, det gör vi. Hej, vad heter du?
Morgan Olofsson från Storuman.
Från Storuman. Vad var det som gjorde till slut att du valde att kliva av? För du klev av efter cirka 1 dygn ungefär.
Ja, nästan.
Nästan.
Ja, men vi gick ner och jag visste att jag kommer inte sitta hela vägen. Men jag siktade på halvvägs. Då vi gick ner och gick in.
Mm.
Och då gick jag in och satt mig på dass. Och jag kände att jag kände mig skakis. Kall om tårna, fingrarna. Och jag kände att faktiskt, det här kommer inte att gå.
Nej.
Så jag sa att, känner mig lite ledsen, besviken, försöker hålla tårarna inne.
Ja.
Och
så du bestämde dig när du var på backen?
Jag bestämde mig på backen när jag var inne i värmen redan. Ja. Bara att jag ger upp.
Det där är så väldigt vanligt vid ultralopp, för vi springer ju mycket sådär. Och då är man liksom vid en station eller där det är varmt eller ombyte eller någonting, då är det lätt att ge upp.
Ja.
Jättebra.
Jajamän. Nej, men jag har gjort mitt för i år.
Bra kämpat, otroligt bra kämpat. Lycka till. Ja.
Men jag var med någon historia i alla fall i
Vilhelmina
kommun.
Det blir bra det. Tack så mycket för samtalet, det var jätteintressant.
Varsågod.
Lycka till. Tack, hej.
Vad heter du?
Mikael heter jag.
Mikael heter du?
Jo.
Och är hur gammal?
Jag är 26.
26?
Jo. Ja.
Vad är det som gjorde att du kom igång och ville sitta på en ispelare mitt i vintern?
Jag såg i Umeå tipsgrupp på Facebook fanns det ett inlägg där de sa att det var en som hade lämnat återbud. Så då tänkte jag kunde ringa upp, för det var prispengar på typ 35 000, alltså totalt prispotten. Så då tänkte jag, ja men det kan jag slå till på. Så då får jag hit.
Jo. Vad skönt att det är någon som är här för pengarna också.
Ja.
Ja, det är bra. Har du gjort något liknande förut eller?
Nej, det är första gången.
Ja.
Jo, så jag får väl säga hur det går. Det är också en upplevelse och så vidare. Men jag tänkte det kunde vara kul. Jag är ledig i veckan så.
Okej, så du kan återhämta dig.
Jo, precis.
Hur går det då? Känns det bra?
Ja, hittills relativt. Alltså det var ju väldigt svårt under natten förra natten. För då blir det mörkt och då blir man så jävla trött. Så jag tänker det kommer bli antagligen bli likadant den här gången. Så jag är lite orolig över hur det kommer bli.
Men du ser nästan ut att vara tunnast klädd.
Ja, jag vet inte. Jag har 5 lager ändå.
Ja.
Men det kan ändå att jag har alltså de tunnaste kläderna.
Ja.
Faktiskt. Jag har ganska många halsdukar också.
Ja, de kommer jag mycket med.
Ja.
Bra. Har du haft några riktiga dippar?
Dippar? Vad är det?
Okej, inga dippar. Bara framåt. Se fram emot soluppgång imorgon.
Ja. Jo.
Ja. Okej, vi börjar med, vad heter du då?
Stefan Larsson. I natt så var det väl då när det blåste ju lite grann i natt. Så att... Ja. Då var det lite kallt för knäna för mig då, va? Men det slutade.
Ja.
Så att sen har jag varit varm. Inte fryser, inte om tårna, inga fingrar, ingenting. Så att,
det är fantastiskt.
Ja.
Det är fantastiskt.
Men jag har ju klätt mig därefter också.
Jag har pratat med arrangörerna. De säger att det alltid är kyla som tar stryk på folk.
Ja, men det är ju kylan automatiskt. Ja.
Men du tycker också att det går bra liksom, det här med att sitta och ha tråkigt?
Ja, jag är ju den personen, det ska vara så tråkigt som möjligt. För då kommer man längst.
Då kommer man
av
längst.
Tjurskallighet, om man säger så.
Ja. Du kör på vanlig tjurskallighet, det vill säga ingenting du har lärt dig utan du har den med dig.
Nej, självklart så är det ju mycket planering också framöver. Och vad ska jag säga, mer tjurskallen finns väl i huvudet om man säger så. Men det är ju mycket...
Envishet?
Ja, envishet.
Ja, okay.
Ja, det är med på om man säger så.
Ja.
Ja. Ja.
Mm. Men jag kan inte låta bli att fråga, är det inlärt eller är det medfött?
Båda delarna tror jag.
Båda delarna?
Ja.
Ja.
För jag menar, man utsätts sig kanske för envishet på olika sätt.
Ja.
Det beror på hur långt loppet är, hur svårt loppet är. Jag menar, det ja, det är så många olika nivåer på det om man säger så.
Jo, för det är ju en egenskap som alla andra som vi kan träna upp.
Ja, precis.
Och det är det många ultralöpare gör liksom. Ja, träna jajamän. Att springa långt och sådär. Ja, ja, intressant. Spännande. Ja. Jag tycker det är det som är så fascinerande. Att ni alla som sitter här liksom är ute för att ha så tråkigt som möjligt och möta på något vis den sidan av sig själv. Ja. Det tycker jag är mest spännande.
Ja.
Ja. Men det verkar gå bra så här. Du verkar också pigg än så länge.
Ja, jag är faktiskt ovanligt pigg. Ibland jag brukar, man handlar någon dipp här i natten. Kylan slår till mot knäna här, va? Då var det ytterst nära faktiskt en gång. Men jag fick ju övertala
mig själv. Och var det på grund av kylan eller var det på grund av tankespöken?
Ja, det är det jag inte vet riktigt. Om det var, om det är spökar i huvudet eller om det är kylan som säger att nej, sluta nu eller... jag kan inte svara på det riktigt. Men jag fick övertala mig själv.
Jag tror att det var tankespöken. Men kylan klarade du ju uppenbarligen
av.
Du hanterar ju det.
Ja, det gör jag.
Så att du kom ju över det där. Det var liksom förmodligen tankarna som snurrade iväg.
Ja, precis. På sekunder där. Men jag är ju här för en viss del och tävla.
Ja, ni är uppe i 7000 kronor på huvud nu.
Ja, precis. Ja.
Bra.
Ja.
Och som sagt, en del är här för pengarna, så det är bra.
Jajamän.
Vad bra. Ja, men då så, lycka till. Tack så jättemycket för samtalet, Stefan.
Nu, tack så mycket själv.
Så där någonting, vad bra.
Så.
Vad heter du då?
Jonathan Nordebo.
Jonathan Nordebo, du var från Umeå.
Nej, precis.
Ja. Och är du också utelöpare?
Ja, det kan man nog säga. Tycker jag.
Herregud.
Man kan säga.
Vad spännande att det är sånt folk som dras hit. Vad var det som gjorde att du ville vara med här?
Nej, jag vet inte. Det har varit väldigt spontant faktiskt. Jag anmälde mig nog bara förra veckan.
Oj.
Så de hade ju tappat en.
Ja,
en som anmälde.
Sista minuten var det återbud.
Vilka det svår den där då?
Ja.
Sista. Nej, men alltså. Jag har ju känt till den här tävlingen faktiskt innan. Och så.
Ja.
Och förra året så såg jag faktiskt att Niklas var med.
Ja.
Det såg lite spännande ut också då, såklart. Tänkte man ju på det. Men jag har inte tänkt att jag egentligen skulle vara med själv. Men det råkar bli så, som sagt. Lite spontant nu.
Vad roligt. Men det måste vara lite mer än att det bara finns här. För det finns ju en massa andra saker som finns fast man inte deltar. Är det något särskilt som lockar, menar jag?
Nej, eller ja, det är bara en lite cool grej.
Cool grej, okej.
Och så är det ganska lite lokalt också. Det är ganska nära från Umeå.
Ja.
Lätt att ta sig hit.
23 mil eller vad är det?
Ja, något sånt.
Lokalt.
Närmare än Stockholm i alla fall.
Ja. Nu, välkomna till ett nytt avsnitt av Löparens själ. Och idag ska det väl inte handla så mycket om löpning, utan ska handla om motsatsen. Och göra så lite som möjligt. För du, Janne, du har varit med på något helt otroligt galet annorlunda. Du har suttit på en isstolpe i Vilhelmina i 54 timmar. 51 timmar. Var det.
Mm. De tog bort den här gränsen. Förut hade de ingen gräns, utan då fick man sitta tills det var en kvar. Nu har man tydligen ändrat på det som man har en gräns på 51 timmar. Jag vet faktiskt inte varför vart det. Men jag tror att det var klokt faktiskt också med tanke på att det är ganska lång tid.
Ja. Vad 17 var det? Vad fick du idén ifrån?
Jag har ju sett den här tävlingen förut och har tyckt precis som du sa också att det är en fullständigt idiotisk grej. Tidigare har bara varit bara, vem gör det? Och sen så såg jag att Niklas Ulvnäs som vi kommer också, som vi intervjuade också, han hade anmält sig i november tror jag. Och så såg jag det. Jag tänkte, jag skickar in en anmälan också.
Mm.
Och på den vägen var det. Och jag tänkte att det här blir som helt utanför min comfort zone att sitta still. Och som, hur tränar man på att sitta still? Det är lätt att träna och springa.
Ja.
17 tränar att sitta still. Ja. Det var så många utmaningar. Jag var så orolig för så mycket som skulle kunna gå snett. Så jag tänkte, det här måste jag göra just för att det kan gå snett. Så att, jättekul verkligen. Och sen måste jag nog säga det, bara inledningsvis att jag har lärt mig sjukt mycket om mig själv.
Jaså?
Ja.
Ja.
Det hade jag inte väntat mig att jag skulle få sån, jag vet inte om det är insikt, men åtminstone fick mig många tankar som jag har nytta av, tror jag, framöver också.
Ja, jag har fått den där frågan, liksom, vad är det som driver folk till att göra sånt där? Och då har jag tänkt liksom, att just erfarenheterna och saker man lär sig om sig själv, ja, de kan vara en drivkraft, tänkte jag.
Och så hade jag den här, jag tror jag nämnde det förra avsnittet, den här elevens ord i mina öron som... Jag hade frågat vad de ville ha med sig när de blir gamla i livet. Mm. Då hade jag unga eleven som är årskurs 1, 15 eller 16, 17 år.
Mm.
Som säger att jag vill ha många berättelser att berätta. Ja. Och jag tänkte att det här kunde bli en berättelse. Och det blev det definitivt.
Det blir en berättelse att berätta för barnbarnen.
Ja, men visst.
Ja, visst, det är häftigt. Så det är... Sen har du ett eget mantra som du använder, som jag tycker också är intressant, som du också använder under själva isittningen. Och du har ju läst en bok, jag kommer inte ihåg författaren, där titeln var Hindret är vägen.
Mm, precis.
Vad innebär det?
Ja, det är ett nytt sätt jag har börjat se på utmaningarna. Istället för tidigare såg jag bara ett hinder.
Mm.
Och det hindret bröt ner mig på ett eller annat sätt. Mm. Nu är jag trött, nu måste jag sova, eller nu är jag hungrig, nu är jag kall.
Mm.
Och sen så låter man hindret vinna över den. Den här tanken är ju snarare tvärtom. Du har ett hinder och du ska vara medveten om att det här hindret kommer aldrig flytta på sig. Hindret kommer finnas kvar där under längre tid eller kanske för alltid.
Mm.
Du har två alternativ. Antingen så ger du vika under det här hindret och lägger av. Eller så använder du hindret eller försöker hitta vägar runt hindret för att hantera det. Och det tänkte jag, det här kommer ju ändå vara en utmaning med kylan. Jag är ju lätt att frysa som... Jag såg hinnens frysa allt om fötterna till exempel. Jag tänkte, hur ska det här bli? Och tänkte, det här kommer bli ett hinder. Och då måste jag hantera det. Och från början så tänkte jag med just att frysa om fötterna, vilket jag gjorde ganska omgående. Tänkte att det här blir problematiskt. Hur ska jag göra med det här då? Man blir rädd.
Ja,
ska jag förfrysa fötterna? Liksom, hur långt kan jag gå? Och så, men då började jag just tänka på, hur ska jag nyttja egentligen kylan här till att bli någonting som kan... Inte gynna mig, åtminstone som jag kan hantera på ett bra sätt.
I mina öron så tycker jag att det där är en otroligt jättespännande tanke. Du vänder ju på saker upp och ner.
Mm.
Och det gör på något vis också, som du sa nyss om rädslan, att det är rädslan man slipper på ett sätt.
Ja. Ja. Precis, och jag förstod ju så småningom att jag kommer få stå ut med kylan. Egentligen hade jag inte dåliga skor. Nej. Det var inte det handlade om, utan vi fick en paus var 5-6 timmar, vi visste inte exakt när, vi kan ta upp detaljerna där kring snart. Men och bara den korta stunden när vi gick ner och gick upp till huset för att kunna gå på toaletten under de här 10 minuterna, så blev fötterna ganska varma faktiskt.
Mm.
Man tog av sig stövlarna, på med sockorna på elementet och sånt för att få upp värmen, och sen så gick man ut och kände sig att det var ganska bra om fötterna igen. Problemet var ju att jag blev ju för varm, så att jag blev lite svettig snarare om fötterna, fast jag hade ullstrumpor och allting.
Mm.
Och när man blir svettig, ja, då kryper kylan in i vilket fall.
Mm.
Och då börjar jag frysa.
Mm.
Så när jag börjar förstå det också, mekanismerna där, att jag har 4 par sockar på mig, jag kanske ska ta A2 istället för att liksom ta på mig mer, vilket man instinktivt vill göra.
Ja.
Samtidigt så är det en strategi som är lite farlig, för att om man lämnar ifrån sig någonting så får man inte ta på sig dem igen.
Mm-hmm.
Så lämnar jag ifrån mig de här i pausen, sockorna, så får jag inte ta på mig dem igen. Utan då har jag bara 2 par sockor kvar. Mm-hmm. Så då gjorde jag liksom en, försökte uppskatta, kommer jag bli varmare? Jag troligtvis så kommer jag bli varmare på grund av att jag får lite mer rum och inte lika varmt som gör att de blir svettiga.
Mm-hmm.
Och det funkade, då var det faktiskt bättre med fötterna jag gjorde det. Men samtidigt var det ju lite gambling här också.
Ja, precis. Och för att man inte har erfarenheten, man vet inte ungefär hur många strumpor man behöver.
Nej, men visst. Och sen tror jag, när jag också funderar kring det, så tänkte jag, men hur farligt är det? Hur kommer jag förfrysa? Jag kan röra tårna, det är bra. Jag tittar på tårna någon gång, en paus. De var röda, men de var liksom inte vita.
Nej.
Och så kom jag återminnas när jag var liten. För att när jag var liten så var jag på skridskobanan varenda kväll, varenda vinterkväll nästan, och väntade på att någon skulle komma dit och spela med mig, eller jag åkte skridskor jämt. Och jag frös jämt om tårna. Jag frös som galet om tårna, för att jag i skridskor fryser jag jämt om. Och så kom jag tänka på det. Ja, men jag frös sönder fötterna mer eller mindre, kändes som när jag var liten. Och de klarade sig.
Och de klarade sig.
Mm. Och gjorde jag det som barn, så borde jag nog klara mig också. Och då kunde jag släppa
rädslan. Kylan. Exakt.
Rädslan och kylan. Ja. Det här, jag har kontroll, jag kommer frysa lite, jag står ut med det.
Ja, ja. Det där är fascinerande, jätteintressant. Just det här som jag kan lägga in min tolkning i, det att vi är rädda. Det är det som gör att vi ofta liksom bryter eller inte vet. Och tänker man på det här viset så minskar i alla fall för mig väldigt kraftigt rädslokomponenten.
Ja.
Blir det några permanenta skador? Nej, okej, jag kan fortsätta. Då gör det bara, citationstecken, ont.
Ja.
Och det är lättare, det är mycket lättare att stå ut med det än om man ska vara orolig för att nu kommer jag skada mig permanent eller så.
Ja, men visst. Och rädslan är ju en fiende alltid.
Alltid,
så
ja.
Och det var ju lite små rädslor jag hade, rädslor, oro i alla fall, till exempel om jag skulle behöva gå på toaletten och sitta och liksom hålla mig. Det hände ju aldrig faktiskt någon gång, utan det, men jag åt klokt och vi kommer höra Niklas så småningom också, han säger samma sak. Och Niklas och jag satt bredvid varandra och vi pratade väldigt mycket om strategier, hur vi skulle äta, hur vi skulle dricka, och vi följde varandras scheman helt och hållet.
Mm.
Tog han en blåbärs, lite blåbärshoppa, så tog jag det också.
Ah.
Och vi fick ju paj till exempel vid något tillfälle, och då tog vi köttfärspaj båda två. Vi tänkte, räkor och sånt eller skaldjur, det kan krångla med magen. Så att vi följde varandra exakt faktiskt. Och, vilket innebar att vi vid inget tillfälle faktiskt, varken han eller jag, kände att vi var tvungna att gå på toaletten. Men däremot gick vi alltid på toaletten för säkerhets skull och bara för att få ur sig någonting. Drack inte mycket. Jag slutade med kaffe dessutom. Och det
ja,
var ju...
jag tänkte säga det. Kaffemannen har blivit stukad i alla fall under den tävlingen.
Ja, alltså det här var det dummaste jag gjort någon gång. Alltså, först och främst, jag har ju druckit kaffe tror jag varenda dag sedan jag 11 år. Men nu har jag brutit den streaken.
Du har brutit din 50-plus-åriga kaffestreak.
Ja, men det var det värt kan jag tycka. Liksom, jag har ingen mål att man ska hålla en streak bara för att man håller i den. Så att på onsdag morgon tog jag min sista kopp kaffe.
Mm.
Och sen började tävling på torsdagen.
Mm.
Så att jag hade ju kunnat klart tagen och mun och liknande. Men så när jag satte mig på stolpe klockan 12 på torsdagen när tävlingen började, först jag sätter mig och så tänker jag, vad ont i huvudet jag har.
Ja.
Och så tänker jag...
Åh, vad oväntat det var.
Ja, men, då tänker jag, vad kom det ifrån? Och så tänkte jag ett steg till, ja men du är ju dum i huvudet. Du kanske borde trappat ner på kaffet under lite längre tid. Istället för bara bryta helt.
Ja.
Så att jag hade ont i huvudet där nästan ett dygn innan det släppte. Jag tänkte... Men det var också en sån här grej, det är ett hinder. Givetvis, men jag vet vad det beror på.
Ja.
Och det här kommer inte döda mig, nej, utan det är bara uthärda det här hindret.
Vad fantastiskt.
Så att, det var givande också tycker jag. Liksom att, ja, men faktiskt det första gången jag riktigt vet vad som händer med huvudet om jag slutar med kaffe.
Ja,
det är ett beroende jag har, givetvis. Så att jag satt och tänkte på narkotikaberoende människor eller som går på droger, de har det tuffare än vad jag har.
Ja, i alla fall. Onekligen.
Men det... Vad jag skulle säga. Kaffet var ett problem. Hade du nu fler dippar? För jo, det var det jag skulle säga. För jag kom upp efter ett dygn och såg dig sitta där. Och då såg du fortfarande väldigt, väldigt pigg ut. Mm. Och det kändes som att gängerna, det var flera på stolparna kvar, att ni var ganska pigga. Kändes det okej efter ett dygn? Hur kändes det där, mitt i?
Du kom ju någon gång vid 3-4 på eftermiddagen, tror jag.
14 och 15.
14 och 15 till och med. Uppenbar så du där i snön, det snöar ganska bra. Du hade haft en eländ resa upp också dessutom. Mm. Och på förmiddagen hade jag en liten kortare dipp.
Mm.
Där jag kände liksom bara, ja men det är mer än ett dygn kvar att sitta här.
Mm.
Och du vet ju farligt de här, det var ganska kort. Men det var två stycken motivationer som drev mig i den här frågan då faktiskt. Att varför jag skulle stanna kvar. Den ena var du.
Okej.
Okay. Ja, för jag tänkte... Att om jag går av nu och så kommer Kalman upp som ska stötta mig och så har jag gått ner. Alltså hur tråkigt är det inte för Kalman att gå upp? Och dessutom slog det mig också att jag kommer dessutom inte hem tidigare på grund av det. För att du hade bokat en natt, du ska sova den natt, du kan inte bara vända och åka hem igen för det är jättelångt att åka från Falun.
Ja.
Så jag tänkte att jag blir ändå kvar här till lördag eftermiddag. Så att då kan jag lika gärna sitta kvar. Det var den ena faktorn faktiskt som gjorde
det. Extern motivator.
En extern, jag hade en till extern motivator och det var... Att väldigt många av mina elever visste om att jag satt där. Jag vet dessutom att de satt och tittade på mig under lektionstid.
Och, på kamera.
Ja, på kamera. Så att jag tänkte att det är viktigt för mig att visa dem att vi kan klara mer än vad vi egentligen tror. Vi kan klara hur dumt det är faktiskt.
Mm.
Och jag fick jättemånga frågor efter. De är ju, vart ju fascinerade också över att man kan sitta så länge. Så de var faktiskt en stark motivator till att sitta kvar också. Men sen så fanns det inre motivator som vi pratade om förra avsnittet också. Det var ju att jag har ju slutat göra DNF.
Ja, just det.
Så det var ju tvungen att sitta kvar, för jag ska ju inte ge upp, har jag bestämt mig för. Och det funkar också.
Ja, det funkar. Det är så häftigt att se det där. Ja, ja. Vad dedikation gör för något.
Ja, men det, verkligen. Så att det fanns ju både inre och yttre givetvis, men den yttre var väldigt starka, tyckte jag. Och sen måste man ju vända de här. Ett hinder var ju snön. Alltså det snöade ganska bra stund om där vi satt på stolpen. Men då satt vi och pratade, jag och Niklas igen. Då, ja, men det blåser också. Men det blåser åtminstone från ryggen. Så att liksom vi hade fått det rakt i ansiktet hade varit värre. Ja. Så vi försökte ju se de positiva bitarna istället.
Ja, just det.
Och samma sak också. Hur gör vi nu när vi går ner? Ja, vi vänder på dynan vi sitter på. Vi satt på en sorts fäll.
Ja.
Så att inte snön lägger sig under de 10 minuter på dynan. Så vi hade små liksom, knep för att sätter vi oss på den så blir vi blöt för att det är snö på den till exempel. Och det var liksom att tänka igenom varenda detalj, och stolpen man sitter på är ju, vad kan det vara, 40x40.
Ja, det är som en vanlig stor dyna ungefär.
Ja, ingen ryggstöd, så att man måste liksom tänka till när man går upp och ner också så man inte halkar till det minsta lilla.
Det var ju 2 stycken som bröt, och jag såg att när den ena gick ner så var hon bra spak i benen. Hon behövde ju stöd för att inte ramla omkull.
Nej, så att det fanns flera saker, men det skärpte sidan någonstans också. Om jag skulle räta på ryggen så ville hålla mina händer längst bak, så var jag tvungen liksom verkligen tänka, har jag bra stöd för händerna nu så att jag inte halkar med handen, för då ramlar jag baklänges.
Ja, just det.
Så att det var liksom faktiskt att tänka till hela tiden vad man gjorde.
Det fanns ju det momentet och den risken att somnar man så kunde man falla ner.
Ja, och man sov ju korta stunder, ingen aning. I och med att vi inte hade klocka eller mobil någonting, alltså har man ingen aning, ingen uppfattning om hur länge man sov.
Nej.
Jag tror att det bara handlar om sekunder där faktiskt.
Jag såg och tittade på dig. Du sov aldrig längre än 5 minuter som jag såg.
Så länge?
Ja, det var det.
Eller jag satt ner i alla fall. Du vet inte om jag sov eller inte.
Nej, du satt ihopkurad med slutna ögon. Ja, precis.
Nej,
och det handlar om minuter. Jag tog inte tid, men det handlar om minuter.
Ja. Och det var... Jag vet inte hur mycket det gjorde, men sömnbristen gjorde sig ju verkligen påminn på lördag morgon efter vi har suttit där i 40 timmar, 42 timmar. Så kände man, för då var mer eller mindre man var vaken, plus att man var vaken 4-5 timmar innan start också.
Ja, just det.
7 vaknade och sen var det starten 12. Då man vaknade där också, så man låg i plus där också. Och då var sömndeprivationen var intressant, för att då var det sånt läge att det räckte med att jag blundade lite längre än vanlig blinkning, så somnade kroppen.
Aha.
Det var liksom häftigt att kroppen bara stängde av direkt. Alltså fick den en chans att blunda, så stängde den av. Så att ibland satt man bara och så upptäckte han på att jag blundade lite mot solen, för det var en stark sol på lördagen, tack och lov. Men så märkte jag, oj, jag somnade till där. Och då upptäckte jag, liksom, för vi tänkte att lördag morgonen, det blir sol, det blir fint, det kommer bli enkelt sista biten. Det var inte alls enkelt, för att det var ju liksom fullt sjå att hålla i tur, att ta i tur med sömnproblemet, plus att jag hade sjukt ont i ryggen också.
Ja, det fick kroppsliga skavanker.
I och med att man inte hade ryggstöd så gjorde det ont också.
Just det.
Och lite av de här, men vi hade olika strategier. Vi kanske ska lyssna på vad Niklas säger för någonting.
Ja. Han hade dels rutin och dels bra tänk. Så vi lyssnar på honom, får vi höra.
Ja, välkommen till podden Löpans själ, Niklas.
Tackar.
Vi kan börja med vad du heter först och främst.
Jag heter Niklas Ullnäs.
Ja, och är...
Jag är väl ultragångare egentligen, som fuskar lite grann med ultralöpning.
Du är också ultralöpare?
Ja, jag går i det mesta, men jag har gjort Transcania och sen lite sådana här lopp. Så att...
Oj, okej. Okay. Det verkar vara en viss dragning till ultralöpning på isstolpssittarna.
Ja.
Vad var det du började med isstolparna?
Ja, det var väl att jag såg ett äventyr som var lite udda.
Okej.
Okay. Ett utmanande... För att jag tror att det är en mental utmaning, och det var det också.
Ja.
Och någonting såhär, ja men det här vill jag göra, för det här är extremt. Därför vill jag prova på om jag klarar det.
Okej, okay. Du dras lite till sånt, eller?
Ja.
Ja. Och den mentala biten?
Ja, precis. Och se om jag klarar det.
Ja. Okej. Okay. Nu har du suttit här i 30 timmar någonting?
Ja, någonting som börjar närma sig.
Närma sig?
Ja, sista natten kvar bara.
Hur känns det?
Ganska bra. Det har varit ganska varmt. Det var lite snöte på dagen som blev lite fuktig.
Ja.
Men annars så känns det jättebra.
Okej.
Okay. Jag är ganska pigg. Har sovit hyfsat i natt. Så.
Du ser väldigt pigg ut.
Ja.
Och det går att sova sittandes bra?
Ja, det gör det. Jag satt ju här förra året.
Ja.
Så fick man in lite teknik.
Jag frågade just liksom vad du tog med från förra året. Och
det är väl just hur man skulle sova, kanske. Annars är det inte så mycket att lära sig här. Du sitter mest still.
Ja.
Och det man lär sig hur det går till, och det lär man sig första gången, när det är första gången tar rast. Andra gången då vet man ju det redan. Så det är inte så mycket att lära sig.
Har du haft någon nytta av dina ultrakunskaper då?
Ja, det har jag haft. Förra gången hade jag redan första natten en ganska bra dipp. Ja. Man märker att man bara hittar på anledningar att han kan gå ner och man kan vara nöjd med det här. Och då känner man ju igen dem från ultralöpningen att man kan, ja. Det här är inte mina riktiga tankar.
Ja, just det.
Så man kan slå tillbaka dem.
Så man kan säga att vi har ett försprång.
Ja, det tror jag. Vi vet om vad som kommer innan.
Ja. Plus att du har gjort det här ett år, och det är också en grej att man har gjort det en gång tidigare.
Ja, det är mycket lättare att göra en sak andra gången.
Ja. Men det låter så himla enkelt på dig. Är det så enkelt?
Alltså, det är ju bara att sitta på en pinne och sitta still. Alltså, det är inte det tekniskt stillet. Men det mentala, ja, jag tycker jag har gjort så många grejer att jag var ganska övertygad om att jag skulle klara det.
Okej. För jag tänkte innan vi får upp Janne och jag att det här skulle vara svårare än en 100-miles-lopp, tänkte jag.
Ja, det kan det nog vara när om kylan skulle sätta in.
Ja.
För nu var det inte så kallt förra året.
Nej.
För anledningen att komma tillbaka var att jag ville ha mer kyla.
Okej.
Okay. Men nu fick vi inte det i år. För att jag tror att när kylan kommer och det psykologiska nedgrop, då kan det vara väldigt lätt att ge upp.
Ja, ja.
För kylan gör ju att man vill bara fly.
Ja, just det.
Så jag tror den blir svårare att slå emot.
Och då har du haft oturen att ha ganska varmt idag i år också.
Ja, så kan man säga.
Så kan man säga. Okay.
Sen är det ju alltid trevligt att klara utmaningen.
Ja. Har du något knep för att liksom få tiden att gå?
Nej, prata mycket.
Ja.
Försöka och titta på saker.
Och titta på saker.
Finns det man kan följa bilar och titta på dem. Och...
Ja.
Eller försöka sova.
Och det var ingenting som du har uppfattat hittills som jobbigt? Alltså ingen speciell utmaning att nu måste jag gå på toa eller något?
Nej, toalettbesöken, vi har ju 10 minuter ungefär var sjätte timme. Vi vet ju inte riktigt innan. Men jag har varit ganska försiktig med drickat. Inte druckit en annan kopp kaffe till exempel. Så att därför har jag aldrig varit riktigt kissnödig heller.
Nej, okej.
Okay. Så att det har inte varit något problem. Men... Däremot kanske att jag har druckit för lite.
Ja, jag tror att men man ska väl tillägga att ni får ju inte ha någonting mer. Ingenting som fördriver tiden. Alltså nej. Inga böcker, ingenting.
Inga telefoner, ingen sån form av underhållning överhuvudtaget.
Nej. Och då blir det kanske lite grann en kamp mot steget inre. Att man liksom...
Så är det ju.
Träffar sig
helst på natten, för då blir det ju lite tystare här. Och alla försöker sova, det kan man inte prata med andra.
Nej,
det kommer inga förbi som går och pratar heller. Och då blir det ju bara du och dig själv.
Ja, ja.
Men då gäller det att försöka sova.
Ja.
Och försöka nollställa tankarna.
Ja. Ja, på det viset är det ju lättare än ett ultralopp, för där får man inte sova.
Nej, oftast. Och där kan man ju, du kan inte vara still heller. Så att,
nej.
Då har ju den fysiska ansträngningen som ligger på också.
Ja, just det.
Den är ju borta här. Och det är den jag tror man kan ersätta med kylan.
Ja.
Men då måste man ju ha ett kallt
okay.
sittande också.
Det är otroligt intressant. Vad blir nästa projekt då, om du ska hitta på något galet?
Jag ska ju springa Gotland runt i sommar.
Du ska springa Gotland runt i sommar?
511 kilometersloppet.
Oj! Okej, ja det är galet.
Ja,
det är galet nog. Som jag sa till Niklas under intervjun där, att jag hade nästan trott att det där skulle vara jobbigare än 100 miles, för att man inte ska ramla ner, man får inte somna till en sekund.
Ja, nej men visst, och det tar ju han upp också liksom, att man har hade det varit kallare.
Ja.
Så hade det, alltså jag tränade ju i 24 minus och satt ut och kollade kläderna och sånt, och då hade den här tävlingen varit helt annorlunda, tror jag.
Ja, ja. Då hade säkert inte alla klarat hela vägen ut.
Nej, jag tror inte det. Vi hade en kille som frös ganska rejält faktiskt. Och jag hade väldigt dåliga skor, hade han. Ja. Och jag tror också att då hade det blivit mind game utan dess like.
Ja.
För att kylan är ju lurig. Och natten till lördagen var ju klar och det blåste. Och det var ju lite drygt minus 10.
Mm.
Men då var det kallt, kände man. Mm. När det blåser och man sitter där.
Mm.
Och det är ju en sorts ensamhet, trots att man sitter med någon annan, så är det en sorts ensamhet man känner ändå. Man känns väldigt utsatt där på en stolpe.
Ja.
Eller utsatt, man känner sig som en djur i bur, kan jag säga.
Uttittad.
Uttittad, ja, men det var ju folk som kom ja, det var en parentes, men det var liksom en bil som stannade ut, kommer fyra stycken personer och kommer fram till oss och knäpper kort. Säger ingenting, bara knäpper kort på var och en av oss och så går de och sätter sig i bilen igen och säger ingenting. Tänkte, men...
årets happening.
Ja, visst, men liksom inte ens, ja, men bra jobbat eller sånt, utan man säger ingenting, utan bara tar kort på så sticker man.
Ja.
Så det var uttittad, man känner sig ensam i viss mån också, speciellt på natten, som han är också inne på Niklas, att man blir tystare. Och så blir vi i ultralöpning också. Ja, nätterna blir alltid tysta.
Ja, ja.
Och en annan grej som är jobbig i ultralöpning och som du också fick där, det är ju ledan, att man blir uttråkad.
Ja.
Det kan man tycka ibland är en väldigt stor fiende i löpningen. Var det samma där?
Ja, tristessen var inte så stark som jag trodde den skulle vara.
Nähä.
Jag trodde jag skulle bli mer uttråkad.
Ja.
Men varför jag återkom till Niklas, det var för att jag hade ingen bredvid mig på vänster sida och Niklas var den som var närmast, och sen kan man inte liksom skrika längre bort heller, för då det funkar inte samtal med varandra. Men vi satt ju och tittade på en grävskopa som flyttade på en väldigt stor snöhög, och så såg vi, ja, men nu är det 10 stycken lastbilar som har kommit att bli lastade, och det tar 3 stycken skopor för att lasta en lastbil, och så satt vi och tittade på det.
Vad häftigt, de minsta stimuli blir fullödiga, ja, på något vis.
Och det var roligt, samtidigt måste jag säga att de Vilhelmina blorna bjöd på sig själv också. Vi hade några tjejer i årskurs 5 som hade en show framför oss, för de sa att ni verkar ha så tråkigt så vi måste göra något kul, och så spelade de upp med draman, alltså det var så fantastiskt fint också, så att vi bara njöt av varje tillfälle som gavs där också.
Ja.
Och så tänkte man liksom någonstans också, ja men ja, vi tar oss igen det här, det trodde jag nog redan faktiskt på fredag kväll att det här kommer att ta igen. Tar vi bara igen natten, och när vi visste att det skulle bli soldagen efter, så tänker jag att ja, men då kommer det enklare allting. Mm. Men sista 3 timmarna mellan 12 och 3 alltså, då det hände väldigt mycket dessutom. Det var fullt med folk, för det var liksom avslutning på den här.
Ja,
det var ett bröllop, en iskyrka som fanns precis bara 20 meter från mig.
Mm.
Det var konsert på scenen också, de sista 20 minuterna. Och jag kände bara att de gick så sjukt långsamt. Och jag och Niklas satt och pratade också och trodde att det gått en timme, och vissa hade gått en kvart.
Mm.
Och det är intressant hur tråkigt.
Ja, långsamt, vad var det för skillnad? För i början så sa du att ni kunde ha nytta av eller titta på den där grävskopan som flyttade snö.
Och trots att vi fick så mycket stimuli, så tror jag att det var nog tröttheten som tog över. Vi ville. Å andra sidan, hade vi varit tvungna att sitta länge, så tror jag att både jag och Niklas hade gjort det. Definitivt.
Ja.
Det hade funkat. Ja. Men samtidigt vet man om, nu är det 3 som gäller. Ja, men då,
ja, det är alltid så.
Ser vi fram.
Men ni såg ju, om man får säga det, ändå ganska pigga ut, och ni var med i huvudet hela vägen in till mål, tyckte jag.
Ja, fast det var lite, tyckte jag. För både jag och Niklas sov i den sista timmen också några gånger. Och då tänkte jag liksom att det vore typiskt att man ramlade av nu det sista man gör.
Ja.
Och det, alltså, det, man hade gjort illa sig också. Det fanns en viss oro för det också. För det var ju 2,40 upp i luften.
Ja, ja, ja.
Och det var ju inte mjukt nedanför. Alltså, nej, så skulle jag ramla baklänge, så hade jag gjort illa mig ganska rejält. Mm. Så att man hade ju viss respekt för det också.
Du borde ha lagt den där lösa snön bakom er.
Ja, eller hur?
Mm. Just det.
Nej, så att det, om man ser till det fysiska och det mentala, för det är ju de två aspekterna jag jobbar med, så kan jag väl tycka att det mentala gick bättre än vad jag trodde det skulle göra. Jag hade bara en dipp, så att säga.
Ja.
Men det fysiska, där tog det lite hårdare än jag trodde. Ryggen förstod jag skulle göra ont i och med att man tar ryggstöd. Men när jag på lördag morgon då känner att nu har jag så ont i ryggen, så att nu kommer jag få problem med det här. Alltså det är inte bara att sitta av det hela, utan jag måste liksom göra övningar och sånt för att liksom klara av det här.
Okay.
Och man satt ju ofta och viftade på benen för att få igång blodcirkulationen i benen och sånt. Men ryggen är ju svårt att sitta och sträcka i flera timmar. När jag gör det några minuter, sen så kan man inte göra det längre.
Nej. Och du fick dessutom besvärligt med sitt trycket.
Ja, men du, det är en historia som var men så dumt. Det gäller att klä sig. Jag hade ju 5, 6, 7 lager, tror jag, kläder på mig.
Mm.
Och vad det gäller underkläder, så hade jag ju klart på sån här värme. Man fick inte ha sån här extra värme, utan man fick bara naturliga material. Ingen el eller sånt för strumpor eller väst eller sånt. Inte.
Nej, förstås.
Men jag hade ju på kalsonger som är sån här extra fodrade. Men så utanpå det så hade jag ju sån här Aclima brynja material, vet, så att det ska vara luft som rör sig.
Just det.
Och de är jättebra. Man håller sig varm, man svettas in.
Nej.
Det leder bort det som svett bra också.
Ja.
Så länge man rör sig. Men om man sitter still, kan jag säga, får man problem. För att vad som hände var att de här brynja hålen liksom, de började gnaga hål på huden.
Oj.
Och det kände jag liksom att det här, kommer jag sitta på det här sättet längre, så kommer jag snart få problem i huden så att det kommer att bli blod, heter det. Såret. Så jag visste ju att nu har jag måste byta ordning på de här underkläderna. Jag hade ju två, utöver de långkalsongerna i brynja format, och så hade jag vanliga långkalsonger. Så jag tänkte, jag måste nästa paus snabbt som bara den byta ordning på de här underkläderna.
Ja.
Och med tanke på att det är bara 10 minuter, man ska hinna gå på toaletten också och få av sig stövlar och sånt och skot överall, alla lager, alltså det är väldigt många lager, så har man inte mycket tid.
Nej, just det.
Så att jag och Niklas gick alltid till samma rum och så gick han in på toaletten, så brukar alltid jag efteråt stå och vänta och så gick jag på toaletten också, så att vi bara snabbt kunde gå på toaletten. När han kommer ut från toaletten så står inte jag där. Och så kommer han in i rummet där jag brukar stå och fixa med sockor och sånt. Och så ser han att alla kläder ligger på golvet. Och jag ser skräcken i hans ögon. Och han bara skakar på huvudet och säger, jag vill inte vara här, sa han. För att han tänkte att du kommer aldrig hinna få på dig alla de här kläderna innan tiden är ute. Och då hinner du inte upp på stolpen. Det är som typ backyard. Man måste vara vid tiden där. Och så jag hade kastat av mig alla, stort sett alla underkläder, långkalsonger i alla fall. Och sen så kastade jag om ordningen på det och slängde på. Sen måste man också se till att sockor och sånt kommer rätt också, så att det inte blir skavna någonstans. Så att liksom, man kan inte bara slänga på sig allting, inte. Och jag kom ut så andfådd. Alltså var så varm efter den där manövern. Och pratade med Niklas, han sa, nej, jag fick panik när jag såg det på kläderna på golvet. Och där står du utan kläder. För jag tänkte, du kommer aldrig hinna, så du kommer åka ut nu. Mm. Och jag vill inte vara den som berättar det för dig, sa han. Så att, men det var, jag visste att om jag inte gör det så kommer jag få större problem. Så att jag måste ju ta itu med det här hindret.
Ja, precis. Men tänk vad mycket saker som kan gå fel, precis som du sa.
Och det var det jag hade räknat med, att det kommer gå fel. Men det här hade jag inte räknat med.
Nej.
Och det är ju som man säger i ultralöpning, jag har sagt förut också, att räkna med allt som kan gå fel. Det kommer gå fel plus lite till.
Ja.
Och det här var lite till.
Ja, just det.
Samtidigt som sagt funderar jag på, kan jag stå ut? Jag kommer få större problem och till slut kan det bli så pass stora problem så att det inte går att reparera. Jag tänkte, bättre att reparera på en gång istället. Men då var jag tvungen, jag hade planerat ganska lång tid innan hur jag skulle göra allting också i min manöver att snabbt byta.
Mm.
Och sen när jag gick ner så hann inte gå på toaletten. Men så frågade jag, hur mycket är det kvar? Det är en minut kvar innan jag ska upp på stolpen. Eller en halv minut var det. Ja, men då hann jag ju kissa lite grann utomhuset då, lite snabbt.
Ja, det är bra.
Så det var ju tur att jag hade. Ja, det var, och det är liksom, det är som att lägga ett pussel. Om man har, finns inte en pusselbit riktigt med, så funkar det inte helt enkelt.
Ja.
Så att, ja, det var ju spännande.
Av alla galna ting så var nog det här bland det galnaste som jag har sett. Och man blir dessutom sugen på att göra det.
Ja, men jag ringde ju dig en vecka innan.
Ja, men det visar ju också, jag vågade inte ställa upp för jag var inte förberedd. Jag hade inte mentalt ställt in mig på det.
Nej.
Och det visar ju också att jag tror man måste vara mentalt hängiven eller motiverad eller vad man ska säga för att göra det. Men nu efteråt så ångrar det kraftigt, för det hade varit så spännande att testa den där gränsen.
Ja, det hade varit jättekul.
Det var som en socionom som var nere i publiken som sa, man skulle egentligen göra en studie på de här psykerna. Det här måste vara ett särskilt sort, sa hon.
Och då var du sugen.
Ja, då var jag sugen. Nej, ja, det också.
Nej, för det var ju en plats ledig en halv vecka innan den veckan. Ja. Jag minns att jag bytte och sprang och då ringde jag dig och sa, det finns en plats ledig. Men då sa du just det, att jag är inte mentalt inställd.
Nej, jag var inte beredd. Hade jag haft en chans att ställa in mig så hade jag gärna.
Och det här tror jag är jätteviktigt. Är vi inte mentalt förberedda när man går in i ett lopp, så blir det går inte särskilt.
Nej, då går det inte. Det funkar inte. Du måste vara så hängiven helt enkelt.
Ja.
Ja. Inte DNF-a.
Inte DNF-a. Och nu har vi... Ja, du körde ju upp ett spår i förrgår. Helt plötsligt så ser jag det i resultatlistorna. Bara att du snabbt, det hann du förbereda dig för. Du bara anmälde dig och åkte upp och anmälde dig.
Ja, det var en spontan, men jag tog det mer som en träningsrunda än något annat.
Ja, inför Nordsjöloppet.
Inför Nordsjöloppet, ja.
22 mil. Ja, det är en fin träningsrunda på 9 mil.
Ja, det kan man säga.
Och dagen innan sprang du 6 mil. Så att du, men nu har vi ju framför oss här om nästa helg.
Nästa helg är det Älvdalen Winter Trail som vi har gjort lite reklam för. För att det är nog ett av de finaste vinterloppen som Sverige kan erbjuda. Som jag tycker att man kan jättegärna få anmäla sig på. Som Sweden Runners har uppe i Älvdalen. Och i skoterspår olika längder upp till 58 kilometer.
Ja, precis. Och det är jättefina spår. var det då i alla fall. Jag hoppas nu att det kommer att frysa på det så det kan bli lite hårda spår. Ja. Och sen så springer vi förbi fäbodar och sånt där. Det är så vackert.
Alltså. Det ser vi fram emot.
Det gör vi.
Tack så mycket ni allihopa. Hoppas ni har en bra löpvår. Spring lätt och väl där ute.